här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Hackerattacker som riktar sig mot Sverige har ökat markant i år. Det visar en ny rapport från Cloudflare. Och trenden i övriga världen är densamma. Under årets första kvartal ökade DDoS-attackerna med 50% jämfört med motsvarande kvartal förra året.
Man tittar på vad som hände 2015. Då gick ju ryska hackare in och störde ut kärnkraftverk i Ukraina.
Vad beror det här på? Och vad är egentligen en DDoS-attack? Hör Dagens Industris nyhetschef. Idag får du också höra om det vi vet om försvarets skarpa insats på Gotland. Jag heter Sally Sjöberg. Ida Hansson Brusewitz finns i studion. Hej Ida.
Hej.
Du är nyhetschef på DI Digital och bevakar techfrågor.
Stämmer.
Vilken tur. Ja. I en ny rapport framgår det att antalet DDoS-attacker, som det kallas, i världen ökade med 50% under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal förra året. Först och främst, vad är en DDoS-attack?
Ja, här lite bara rullar av tunga DDoS-attack. Men det är ju då en förkortning som betyder Distributed Denial of Service, och vad man kan kalla på svenska för en slags överbelastningsattack. Och det du märker som användare, det är att du försöker nå en hemsida, en tjänst och sånt där, men det går inte, det går väldigt långsamt. Och då är det då att några stycken, några hackare eller så, de har sagt så här, men nu ska vi störa ut den här tjänsten. Så då har de tagit över datorer och sånt, och så skickar de så här massa anrop, som att det är jättemånga som försöker gå in på den här hemsidan eller så samtidigt.
Aha, är det så man går till? För att det kan man ju känna igen om man kanske vill köpa Taylor Swift-biljetter och så hänger sig sidan. Är det lite
exakt
samma sak?
Ja, precis. Så då kan det ju vara då att den sajten är inte redo på att det kommer in så många tusen personer samtidigt. Så de liksom fejkar liksom att det är Taylor Swift-fans som ska gå in och köpa biljetter, kan man ju säga då. Och ofta ser det ju då liksom att de vill så här straffa eller liksom störa på något sätt. Och här i huset har vi faktiskt varit utsatta för det också tidigare. Man kunde märka till exempel att det gick inte att gå in på Expressen, och det är ju katastrof för oss när läsarna inte kommer in.
Verkligen. Hur enkelt åtgärdat är det då?
Ja, det beror ju på liksom så här, hur länge kan de fortsätta hålla på, och kan man liksom blocka. Ett sätt kan ju vara till exempel att man så här blockar trafik från ett visst land, och man ser att attackerna, men det kan ju vara liksom att de har tagit över datorer från hela världen. Så man måste liksom blocka de här anropen och så. Så det kan ju ta tid.
Men är det är människor som sitter bakom? Eller är det bottar som kan göra samma sak?
Ja, det måste ju vara någon människa från början som har satt igång det. Men sen så använder de ju sig av till exempel kanske bottar då för att... Ja, det är inte så här att tusentals människor sitter och attackerar, utan det är ju hackare som använder sig kanske av andra datorer och så för att göra den här koordinerade attacken.
Och här i Sverige har vi ju sett en enorm mängd av de här attackerna det första kvartalet, om man jämför med det förra. En ökning på hela 466%. Varför sticker Sverige ut?
Ja, Sverige är ett litet land, och nu har det ju varit väldigt stor attack mot myndigheter och så, och då sticker den här liksom statistiken iväg. Så då beror ju på liksom vilken nivå man pratar om också, så det kan ju liksom gå upp och ner. Så att, nu har vi ju sett just att vi har haft då ryssar som har tyckt att de är inte jätteglada för det vi gör, går in med NATO och sådär, och då vill de straffa oss. Och det är ju också en slags psykologisk krigsföring också att göra det här.
Så NATO-frågan, kan man förklara det?
Ja, man ser ju också att andelen hackerattacker så ökade jättemycket efter krigsutbrottet i Ukraina. Och att det kommer ju då mycket från Ryssland. Och det är ju också för att i Ryssland så ser man liksom åt andra hållet. Man går ju inte emot de här hackarna. Dels så kan de ju jobba för staten och göra koordinerade attacker och sånt. Som strutsystem och sådär. Men sen så är det ju också att... sådana här, vet, mer andra hackerattacker kanske när man tar över ett företag och sånt och begär ut pengar. Då går inte ryska, så länge de gör det mot liksom andra länder, så går inte ryska staten in och säger det här får ni inte det göra eller ta fast de här bovarna, utan de får liksom spela fritt. Så länge de inte gör någonting på rysk mot liksom ryska företag eller så.
Du sa ju det där med att de begär pengar. Det finns ju sådana attacker också. Men i det här fallet då, DDoS-attack, överbelastning, vad vinner man på det?
Ja, som sagt, det är ju då att man verkligen stör
Ja, man stör ut.
Man stör ut och så funktionen. Säger man så här, men nu kommer ni inte åt det här. Och,
för det kan ju vara en bank, exempelvis.
Det kan ju vara en bank, det kan vara Swish. Det kan vara så att plötsligt så går man mot en server som sköter liksom våra betalningar. Plötsligt så kan inte vi betala med våra kort. Till exempel, vi kan inte köpa saker, vi kan inte köpa mat. Så det kan ju vara väldigt störigt. Eller så kan det vara att man står ut tjänster som är livsviktiga. Det kan ju vara att man riktar en attack mot om allting digitaliseras jättemycket. Det kan vara någon tjänst som koordinerar hur ambulanser ska röra sig. SOS-alarm, de kan ju också bli utstörda. Så ju mer vi digitaliserar, desto mer sårbara blir vi. Och desto mer blir det också att det är saker som verkligen kan påverka våra liv som blir störda.
Hur kan då samhället och vi privatpersoner skydda oss? Det ska vi strax prata om, men först blir en kort nyhetsuppdatering. Storbritannien kommer idag att presentera sitt hittills största militära stödpaket till Ukraina. I det här paketet förväntas det bland annat ingå omkring 400 fordon, 60 mindre båtar och 1600 robotar. Britternas Ukraina-stöd kommer efter att USA i helgen, efter en långdragen process i representanthuset, röstade igenom ett stödpaket till Ukraina på motsvarande 655 miljarder kronor. Krisdrabbade Viaplay, som gjorde en rörelseförlust på 473 miljoner kronor första kvartalet. Vi får stopp på användare som delar med sig av sina konton. Bolaget beräknar att ungefär en tredjedel av de som är premiumabonnenter har delat sina kontouppgifter till andra. Och Viaplays vd menar att det inte är hållbart. Och vissa åtgärder har redan genomförts. Bland annat har Viaplay begränsat strömningar vid direktsändningar. Och till sommaren väntas enligt uppgift mer omfattande initiativ. Artistduon Hooja blir älgvärdar i SVT. Den 2 maj från klockan 19 kommenterar de årets säsong av den stora älgvandringen. Duon kommer även att chatta med tittarna på plats från Gällivare. Det är sjätte året i rad som SVT sänder Slow TV-programmet, där tittarna får följa älgarnas vandring i ångermanländska Kullberg på väg mot sommarbetesmarker.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Tillbaka till Ida Hansson Brusewitz. Du är nyhetschef på DI Digital och bevakar techfrågor. Och när vi pratar om de här hackerattackerna. Du nämnde Ryssland som ett land som håller på med sånt här. Finns det fler länder?
Absolut. Det är ju så här, det lustiga är ju att man pratar ju nästan om de här, så här onda axelmakterna, men det är ju också för att de kan ju se liksom bäst eller oss som fienden, och då kan de också se åt andra hållet så att hackarna kan få löpa fritt. Så man kan ju se då att det kan ju vara från Iran, Nordkorea, Ryssland, Kina liksom, som det kommer den här typen av hackerattacker då, så de inte de får göra sin grej.
Ja. Om du skulle hjälpa mig att rita upp något eller några scenarion, vad är det värsta som skulle kunna hända när någon riktar en DDoS-attack mot
Sverige? Vill du verkligen veta det?
Ja, för jag måste ju förbereda mig.
Ja, läs den här, när krisen kommer. Nej, men för att ett av de stora hoten är ju cybersäkerhet, och det har du ju sett också i Ukraina. Det hände ju redan, man tittar på vad som hände 2015. Då gick ju ryska hackare in och störde elproduktionen. Alltså de gick in och störde ut kärnkraftverk i Ukraina.
Okej, och då blev det kallt hemma hos ukrainarna?
Ja, men vad händer om inte du har någon el?
Ja.
Det blir kallt, det fungerar inte, vattensystemen fungerar inte, avlopp. Du har ingen vatten i kranen, för du måste göra någonting som pumpar upp vattnet i din kran.
Och man kan alltså gå in i elnäten?
Ja, alltså du får ju störa ut liksom något system. Du måste komma åt ett system som är kopplat till elnätet. Mm. Och eftersom allting är så digitaliserat. Sen kan det ju vara ibland, kärnkraftverk ska ju vara så säkra. Liksom, så att då ska du ju inte kunna förhoppningsvis gå in och göra någonting så att det blir en härdsmälta. Men du kanske kan störa ut så att de inte kan producera elen eller skicka elen eller så. Och utan el så blir det väldigt svårt. Du kan inte kommunicera. Så ha lite vatten, mat, kontanter hemma.
Ja. Ja, det
eller
låter
gömna
som
någon
det.
Annanstans.
En filt, en varm filt.
Filt. Eller, ja, det är också så här. Väldigt bra tips faktiskt. Preppertips är att man kan bygga som ett tält under ett bord. För att din kroppsvärme...
Den stannar kvar, eller?
Den stannar ju kvar. Om du liksom bygger som ett tält under ett bord med filtar...
Wow.
Så blir det som en varm plats. Men ha kontanter någonstans. Förslagsvis inte hemma. Så att inte man säger att man är prepper. Utan,
varför ska man inte ha dem hemma för att man då säger till alla att man har haft kontanter hemma?
Ja, exakt. Så det är bättre att ha dem gömda på annan plats.
Jag säger det nu. Jag har dem på annan plats.
Ja, exakt. Jag göm värdesaker på annan. En del har ju så här bug out bags. Så att de har en ryggsäck gömd någonstans med grejer som
jag nedgrävd i någonstans ute på landet kanske.
Zombiesarna kommer. Nej, men... på riktigt ändå, liksom, var redo för att till exempel, vi har ju sett hackerattacker tidigare, så kommer du ihåg liksom, där Coop till exempel, plötsligt kunde inte de ta betalt.
Ja.
Det kan ju hända att det slår ut alla mataffärer och du inte liksom, kan köpa mat och sådär. Eller så kanske du inte kan betala med ditt kort. Så det är bra att ha lite
Men
extra.
Jag tänker det, vi digitaliserar hela vår värld. Vi måste väl ändå också rusta samtidigt.
Ja.
Finns det inga system som kan stå emot det här?
Det är alltid svårt för att när vi flyttar fram liksom hur vi tänker så gör ju hackarna det också för att det är så lukrativt. Det är så otroligt mycket pengar som, nu pratar vi för sig DDoS-attacker och där handlar det om så här att de vill störa och det är också så här att de vill påverka oss psykologiskt att du blir mer nervös. Nu märker du att ryska hackare kan attackera oss och då liksom blir det mer oroligt och sådär. Men sen just de här hackarattackerna när de tar över, då är det ju också så här de kidnappar data, de kanske tar hand om känslig data. Det var till exempel en psykolog, vet du, psykiatriker i klinik i Finland som fick, de blev hackade och de tog över journalerna då. Så då kan det ju vara så här, nej, men om du inte betalar så lägger vi ut din journal när du sitter och pratar med en
väldigt
psykiatriker.
Väldigt privata info. Kanske vilket, det privataste det blir.
Ja, exakt. Och då är du benägen att betala för det. Så att du måste göra att det är svårare för hackare. Du måste vara mer uppmärksam som individ för att de kommer hela tiden att flytta fram gränser. Vi måste hjälpas åt.
Ja, det låter som verkligen att vi måste göra det helt enkelt.
Ja.
Tack snälla Ida.
Tack.
Och härnäst i läget fortsätter jag på säkerhetstemat. Och det ska handla om den militära insatsen på Gotland i helgen. Boende hörde två kraftiga smällar. Något som Försvarsmakten senare har bekräftat var en militär insats.
Och det som var under gårdagens eftermiddag så... var det en skarp insats som vi genomförde.
Ja, så där lät det i P4 Gotland. Och för att få veta mer om den här händelsen så kommer jag bjuda in Expressens reporter Alicia Heimersson som bevakat det här från nyhetsdesken. Först blir det dock fler nyheter. Aktivistgruppen Återställ våtmarker ska sluta blockera motorvägar, det rapporterar GP. Anledningen ska enligt gruppen vara att de uppnått de politiska och mediala mål de haft med kampanjen. Men att gruppen överger motorvägsblockader innebär inte ett slut på aktivism. Framåt kommer Återställ våtmarker att fokusera på torvbrytning genom att gräva igen diken.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Expressens reporter Alicia Heimersson finns i studion. Hej Alicia!
Hej!
I söndags hördes två kraftiga smällar på Gotland. Berätta!
Mm. Ja, men det var väl strax före klockan 14 som det började bubbla i sociala medier om att flera personer över stora delar av Gotland, eller på olika delar av Gotland, hade hört kraftiga smällar. Och man undrade ju då såklart vad det rörde sig om. Liksom. Och då ganska så snabbt efter händelsen så var Försvarsmaktens kommunikatör ute och sa att så här, men det här kan mycket väl vara de övningar vi har på Gotland pågående just nu. Tofta skjutfält bland annat.
Men vad gör man där då på övningarna?
Ja, men det är liksom slutövningar och då, det ska ha skjutits mycket. Och inför de här övningarna som pågår på Gotland så hade det liksom flaggats upp att det kan vara ovanligt höga bullernivåer.
För det var väldigt höga, det är ju så att fönstren small, läste jag.
Ja, nej men absolut. Nej, det var... Och sen ganska så kort efter det så går ju då flygvapnet ut och liksom dementerar Försvarsmaktens uppgifter.
Och säger, det är ingen övning. Det var ingen övning.
Nej, ett, det här har inte med skjutfälten att göra. Två, det rör absolut ingen övning, utan det här var en skarp insats från då stridsvapnet eller flygvapnet.
Och sen gick man ut och förtydligade återigen att det var inte någon som hade kränkt något svenskt luftrum i alla fall.
Ja, nej men precis. För då, det första som de säger är att det rör inte, det är ingen övning utan det är en skarp insats. Men samtidigt så vill de ju då inte säga vad insatsen rör. Så senare på kvällen så specificeras det att alltså, svenskt luftrum ska inte ha kränkts. Utan det som har hänt är alltså att en ROT 29 med JAS 39 Gripen har ur stridsflygets incidentberedskap genomförts en incidentinsats. Och läser jag innan till vad Louise Levin, deras presskommunikatör, sa till hela Gotland igår.
Okej. Så vad kan man säga då? Vad vet vi om det som hänt?
Ja, men givet då att det svenska luftrummet inte har kränkts så vet vi ju att en incidentinsats, det innebär liksom att två stridsenheter, i det här fallet då två flygplan, går upp i luften och då kan de antingen genomföra en jakt eller en attack eller spaning. Uppdraget är att hävda, kontrollera eller försvara Sveriges territoriella gränser. Och det kan också handla om inhämtning av underrättelser. Det kan inte handla om jakt eller attack då. Det vet vi.
Jag förstår nästan. Mm. Och vi får se om vi får någon mer info om den här händelsen.
Ja, ja. Nej, men absolut. Alltså, det var ju inte så länge sedan som det var att svensk luftrum faktiskt kränktes av ryska flygplan. Och då var ju både Sverige och Tyskland snabbt på plats, så att säga. Så att vi vet ju att i närtid så har Försvarsmakten och alla organisationer under dem, så att säga, kunnat vara tydligare. Så hade det varit någonting så är ju i alla fall vår erfarenhet att det förr eller senare framkommer, eller liksom ganska snabbt inpå händelsen framkommer.
Tack så mycket, Alicia, för att du gick igenom det här.
Tack.
Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.